I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
John, kan du hålla dig för skratt någon gång när Messiah pratar?
Men det är roligt när andra börjar skratta så börjar jag skratta.
Nej, det är han som skrattar. Det är bara Messiah som skrattar.
Men ni skrattar
inte. Ni är surfittor. Förlåt språket.
Exakt.
Ser du.
Åh nej, ja, det vet ju det vi.
Ni har gjort oss till det.
Det är så att man skriker till sin fru när man har varit ihop lite för länge och bråkat.
Är det sant? Har du skrikit?
Nej, jag har skrikit till sin. Men...
vad är det värsta du har skrikit till Kristina?
Barnamördare.
Då är ju nästan surfitta värre, tycker jag.
Jag skrikit barnamördare.
Jag befinner mig i det vackra Bernadottebiblioteket på det kungliga slottet i Stockholm. Här omkring mig finns böcker av de stora tänkarna. Allt från Aristoteles till Einstein. Nu ska jag prata med några av vår tids stora tänkare. Och idag kommer vi diskutera ett så pass brännande ämne som 15 minuter i rampljuset. Vi kommer diskutera det och mer i dagens Geniförklarat. Jag är Messiah Hallberg, prisbelönt journalist och komiker. Den 13 september 1997 sände SVT det första avsnittet av TV-programmet Expedition Robinson, ett program som skakade Sverige och svensk TV-klimat i dess grundvalar. Nu, nästan 20 år senare, så har vi ett klimat där vem som helst kan få 15 minuter i rampljuset. Här idag för att diskutera det har vi några riktiga experter. Vi har Villa Medusa Kristina, vi har Farmen John och vi har Klubb Goa Maja Herngren. Välkomna hit.
Tack.
Tack.
Vad säger ni?
Bra.
Kul att vara här.
Minns ni Robinson när det kom?
Oh ja.
Japp.
Jag minns det väldigt bra. Det var mitt absoluta favoritprogram då när det kom. Jag var 13 år när det kom Robinson. Och det var, alltså, ni minns det här att den första som röstades ut i Robinson åkte ut och tog livet av sig?
Ja.
Nej.
Just
jo.
Det.
Var det
jo, ja.
Den första deltagaren som röstades ut i en svensk dokusåpa åkte hem och var så förkrossad över att ha röstats ut först så att han ställde sig framför ett tåg.
Oj, vi vet, och det satte då riktigt lite standard. Det var ju kanske bra för den svenska dokusåpaindustrin att det hände.
Ja, fast det var...
dåligt för att, av mänskliga skäl.
Jo, nej, men det var ju många krönikörer då som krävde att SVT skulle, att programmet aldrig skulle visas. Alltså att det höll på att skjutas i sank redan innan.
Mm.
Alltså, nu vet inte jag hur nära SVT var att inte, de hade antagligen slungat in miljoner i projektet, så det var väl aldrig att de ens övervägde det. Men tänk dig, eftersom det var i stort sett världens första dokusåpa i det formatet, tänk om det inte hade sänts och blivit en succé. Alltså, hur långt hade du dröjt då innan?
Det hade bara varit helt som vanligt. Man hoppat över det så hade nästa kommit.
Tror du?
Tänk om det aldrig hade kommit en annan dokusåpa.
Men det är klart att det hade, Sverige var inget föregångsland.
Jo.
Vet vi att han tog livet av sig för att han...
Ja, hans fru sa att han hela tiden upprepade den här ön då de hade varit på.
Vadå? I
sömnen? Tänga, tänga.
Ja, var det Tänga de var på? Ja,
nej, vet jag inte. Nej. En av dem.
Ja, nej, men typ så. Ja. Och sen så en dag så gick han och tog livet, 34 år gammal.
Ja, men naturligtvis var han ju inte psykiskt. Han mådde ju inte psykiskt.
Nej, antagligen inte. Uppenbarligen inte. Men vilken, det är ju lite bortglömt. Det är ju en oerhört...
Verkligen. Jag kommer ihåg att jag har hört det nu. Men jag är inte, det är ju inte en del av historien om
nej,
Robinson.
Nej, verkligen. Den har suddats ut. Och den är ju... Det har ju aldrig hänt sen dess heller. Alltså, i svensk dokusåpa. Att någon har... Ja, nu har ju Fred, nu var någon Big Brother-deltagare som tog livet av sig kanske för några år sedan.
Ja, men det har ju varit några stycken.
Ja, ytterligare en Big Brother. Två Big Brother.
Två tror jag det är.
Ja. Okej, okay. Just det.
Kanske tre.
Gud vad deppigt här blev nu.
Ja, verkligen. Och så tänker man på hur dåligt alla mår. Alltså, jag skulle kunna ta livet av mig nu.
Tänk de som inte
gör inte det.
Nej, jag ska inte göra det, men
det är inte värt det bara för den här podcasten.
Det hade ju varit roligt om någon av oss fyra efter det första avsnittet av Geniförklarat tog livet av sig.
Bra,
det alltså, om undrar vad vi hade varit idag då liksom. Mm.
Stora tror jag.
Ja, men, alltså, mycket större. Mycket större. Robinson stora hade vi varit.
Vem hade offrat sig?
Alltså,
vem...
Ja, jag är beredd.
Nej, först, nej, inte du och jag. Nej, ursäkta, nu så kommer jag säga ett jättetaskigt, men du, John, det blir du.
Att jag skulle ha offrat mig?
Ja.
Varför?
För att du inte har barn.
Nej, just det. Ja, det är uppenbart, John, blir det.
Aha.
Frågan är hur du skulle göra det.
Nej, men varför det? Jag tycker att vi tänker att barnen frågan. Tycker inte jag med det att göra. Jag tycker det är som behövs minst. Varför barn klarar ju sig?
Nej, de gör, nej, för det, nej, det blir traumatiskt för dem. Det är enda anledningen nu till att man känner sig att man går upp på morgnarna och tar sig igenom dagen. Och så här, för att man fattar att de har ju ännu inte fattat vem man är. Utan de behöver ju en.
Men
de
tänk
gör
på, även
faktiskt att, det på riktigt, Maja.
Fast jag är ju den enda som har ett fast jobb. Alltså, på måndagsmöte skulle ju någon ha saknat mig. Det, alltså måndag morgon direkt så skulle ju någon undrat var
det. Vad är vi landet?
Ja, de skulle undra var du var. Hade. Men sen skulle de bara, ja, ja, han kommer väl sen. Och sen skulle de inte reagera förrän typ 3-4 månader efteråt.
Nej,
har ni sett vi landet på sistone?
inga uppdateringar på Alfa Romeos Facebook-sida. Efter 6 månader skulle
nej,
de reagera.
Då skulle Alfa Romeo reagera.
Ja, efter ett halvår.
Och ta reda på vad som har hänt med John.
Nej, de skulle bara Villander. Säga att vi kräver en ny kille. De skiter
väl. Vi har en ny kille, med Olsson, börjar på måndag. Jag minns ju den här första också. Jag var ju en av få människor, kanske i Sverige, som höll på på Kent Larsen i finalen. Den här gamla farbron från Lycksele.
Eller så var det den enda som höll på någon. Kent.
Nej, men Martin Melin var ju den som alla röstade på. Han var ju härlig, ung, snygg, polis, stockholmare. Den här Kent var ju, han var ju sniken och snål och otrevlig.
Han var jättefin med vitt skägg och såg ut lite som tomte.
Var det inte han som var jultomten?
Exakt.
Nej, det var han inte.
Nej.
Men, men det var, jag var den enda i alla fall i min ålder som höll då på Kent.
Mm.
För att jag tror att jag gillade äldre, min pappa var äldre, så jag hade en väldigt förkärlek för äldre män.
Mm.
No, alltså ingen
sexuellt.
Nej, ingen sexuellt. Men
för att din pappa var äldre, gillar du äldre män?
Ja.
Mm-hmm. Ja, det är samma här.
Är det så?
Mm. Jag har ju bara träffat killar som har pappor som är avsevärt äldre än alla andra pappor.
Men varför träffar du inte äldre män då?
Jag vet inte.
Det här är en sån
jag
typisk
nästa gång.
Det är alltså det är någonting som de här äldre männen gör med barnen. Som jag sen vill se till så att de inte blir som sina pappor, tror jag.
Men inte sexuellt här heller?
Jo. Jo, bara mot sexuellt.
Mot barnen?
Mot barnen, ja. Alltså mot dig. Du var ju barn när vi träffade till exempel.
Ja.
Mm?
Det var sexuellt.
Ja, det var det ju.
Då. Ja, det var det. Det var det.
När ni träffades?
Ja.
Ja. Berätta mer.
Kopieringsapparaten.
Ja, just det. Hade ni sex på den?
Mm. Nej.
Det var så det började.
Nej. Nej, men det känns så länge sedan så att när du berättade så är det som att du pratar om en annan person.
Ja, du blir lite generad, säger jag. Lite svettig.
Ja.
Det är som att det här var innan Robinson-premiären.
Nej, men jag höll på Kent Larsen, då, den här gnidna farbron. Och så googlade jag honom lite nu inför det här. Och det visade sig att han äger faktiskt domänen robinsonkent.com.
Va?
Där man kan boka honom till diverse event.
Wow.
Det är bra. Undrar vad hans domän. De håller ju på att sälja ut massa domäner nu.
Fredrik Reinfeldt har ju också sin egen hemsida nu.
Man, ja, det har han. Den är spännande.
Mm.
Det är märkligt att bara boka Fredrik Reinfeldt.
Jättekonstigt.
Alltså, så man vet ju inte vad kommer
men
han att göra då.
Kan vi inte boka honom till ditt 40-årskalas?
Jo,
så vore inte det otippat. Någonting.
Hela Kristinas födelsedagsbudget läggs på Fredrik Reinfeldt.
Men vad skulle det kosta?
Det blir tyvärr ingen mat ikväll, men kolla vem som är här.
100 000 tror jag
du
får.
Det kostar 100 för en kväll, för en lördagkväll.
Nej, då får du en timme.
En timme,
ja.
En lördagkväll med honom.
Fredrik, kom hit.
Och vad gör han då?
Han drar vitsar, pratar
nej. Om... Fast vitsar drar han ju inte.
Han drar inga vitsar.
Han, är ju inte.
Han har aldrig dragit en vits.
Jo, nej, han inte som politiker, nej. Men nej. Nu.
Men nu, om vi,
som event.
Om vi... Ja, precis.
Det som har hänt då på sistone kring dokusåpan, för det kändes ju någonstans där när SVT slutade sända Robinson, det var ju 2004, när Robinson satt i live-tv och hade målat sig själv blå och åt upp sin röst.
Ja, just det. Och sen gjorde något, alltså hoppade och stal Robinson-statyetten.
Precis, han gjorde alltså reklam för någon slags Viagra-liknande medicin som han hade tänkt lansera, några blå piller.
Mm.
Då kändes det ju där någonstans som att efter det så var alltså dokushoppan, den hade pikat. alltså man hade varit nyfikna på dem, man hade sett dem i TV, de hade blivit profiler, men det kändes lite skämmigt. Alltså det blev ju en Linda Rosing, en Robinson Robban. Det var ju den typen av människor. Alltså det kändes som att de hade, att man inte kunde breaka riktigt i dokusåpan längre.
Nej, och från att de var någon slags lite mer så här filmstjärneaktiga som Martin Melin då var. Mm. Jag hörde den här, han som alltid kör runt de här, som fortfarande gör det på så här barturnéer.
Brinkenstjärna.
Ja. Han berättade ju att det kom upp män till honom på den första då barturnén med Martin Melin. Så kom det fram män och sa, vad ska jag få göra för att min tjej ska få ligga med Martin Melin? Alltså att det var liksom, det var män som hade gett bort det som någon slags present, att de skulle få ligga med Martin Dahlin, eller Martin Melin.
Vad kostar det då?
Nej, men att Martin, nej, men för Martin var det ju gratis.
Så han gjorde det gratis med alla tjejer?
Ja, men de han tyckte var heta.
Är det sant?
Ja.
Det var inte så smart business, det var inte så mycket business. Nej, verkligen. Han är polis.
Just det. Följer lagen, även han knullar.
Nej, men jag menar att
man, men han får ta betalt enligt lag.
Man brukar väl säga att apor och poliser är ungefär lika smarta, eller?
Mm.
Det
fattar både en apa och en polis, så brukar man säga.
Fattar aldrig
till och med en apa och en polis. Jo, det säger man alltid.
Ja, du och jag brukar
säga. Du, vad är ett plus ett? Ja, det vet väl, det är två. Det vet till och med en apa och en polis.
Jag har aldrig hört det.
Nej, inte jag heller.
Det som då förbryllade mig, eller som har förbryllat mig nu på sistone, det är ju att de då, att det har blivit en revival, en på nytt födelse för dokusåpa-stjärnan.
Mm.
Alltså Paradise Hotel då, är det ju större än någonsin.
Ja.
De är ju nu maktfaktorer på ett annat sätt.
Ja.
Och det har hänt bara de sista två åren.
Ja, men det har ju naturligtvis hänt med sociala medier. Det är inte så konstigt.
Nej, det är min teori då, vad som har hänt.
Mm.
I och med att det bara har hänt de sista två åren. Ja. Måste ju vara att de har blivit faktorer på ett annat sätt i och med sociala medier. Alltså de har ju, varenda Paradise Hotel-deltagare har ju 200 000 följare på Instagram.
Fan vad jag hatar sociala medier.
Jo, men det gör man ju. Det är ju så hjärndött så att det för ju utvecklingen bakåt.
Ja.
För att ligga i framkant och vara framtiden så är det ju enormt bakåtsträvande.
Ja.
Det premierar ju idiotin, enfalden, gubbrunkarna som sitter och följer så här tutt-tjejer på Instagram. Alltså det finns ju en... Det gynnar ju inte samhället överhuvudtaget.
Ja, men så fort till exempel när tv-mediet kom.
Ja.
Visst, det har kommit lite dumheter med det. Men det har ändå skänkt alltså, någonting väsentligt. Man kan höra liksom, presidenten tala till nationen. Man kan se månlandningen. Och, ja, men det är ändå spännande grejer. Man kan se på fotbolls-VM och sånt där.
Alltså, framförallt så...
Vad pratar du om när tvn kom?
Ja, men att tvn har ju bidragit med mycket dumt. Men samtidigt med mycket bra då. Som ändå känns liksom nödvändigt. Men sociala medier.
Ja.
Alltså, vi vet att det har kommit med mycket dumt. Men har du fört med sig någonting positivt? Jag kan inte komma på någonting.
Det finns ju de som hävdar att det har gynnat, säg, nyhetsrapporteringen.
Fast vilket... tänk vad vi skulle kunna ta del av och se och lära, och så sitter man ändå och klickar på så här, katter
precis,
på YouTube.
Vi använder ju det helt fel. För vi är ju om möjligt ännu dummare än de här gubbarna som sitter och kollar på bröst.
Jag hade jättegärna kollat på bröst. Gud vad trevligt.
Men... Jag kollade på dina bröst idag när du ammade. Jättestora.
Ja, jag vet.
Jättestora.
Nu är de ännu större än så.
Är det sant?
Mm.
Ja, det är så svårt att ta ögonen från dem. Det är svårt att ta ögonen från bröst.
Det är det.
Jättesvårt. Mm.
Vilken tutt-tjej ska man följa då?
Messiah är helt röd i ansiktet.
Nej, det är inte. Men prata om bröst är ju... Jag tycker det är lite... Vad gör du nu?
Jag lägger rätt om...
Det är en del av kroppen.
Jag ammar ett barn.
Det är mat. Det är barnets mat.
Det är mat.
Nej, men precis, det där,
för barn,
på en snusgubbe så biter ju inte det där argumentet. Nej, alltså om du håller på att ta dig på brösten som du gör nu och säger,
ja, men det gör ju ont.
Ja, men då säger gubben då så här, härligt, fortsätt med det där. Och du säger, jag ammar ett barn. Så det bryr ju inte han sig så mycket om kanske.
Snusgubben bryr sig inte om det, att det är en del av kroppen.
Ja. Jag vet.
Men det är alltså man ska stå och slå med knät på pungen ganska så här halvhårt länge. Så känns det. Alltså det gör ju ont. Det är ingenting som är...
Nej.
Har ni punga?
Vi har punga.
Pengapunga.
Det också.
Det också. Mm.
Men det har ju blivit konstigt då när sociala medier anses som en maktfaktor. Det måste ju vara därför då dokusåpa-stjärnan är då den här Samir som ska vara med i Melodifestivalen nu. Han, 17 miljoner spelningar på hans låt. Och jag vet inte ens, han kan, det är ju intressant. En man som inte kan sjunga, inte skriva låtar, inte, han kan ju ingenting.
Nej, men ändå, det vet vi att han inte kan, eller?
Men
Ja, men nej, jag vet, jag har inte hört.
Nej, men han kan inte det.
Han kan inte, han är, och så jag han tycker ju, han är jävligt för jag vill ju gärna, gärna på honom. Jag skulle gärna följa honom.
Jag har fått på Melodifestivalen.
Ja, jag skulle gärna titta på honom.
Varför inte?
Han är gullig liksom.
Jo, fast han är ju inte gjort en melodi. Det handlar om melodin, har jag alltid hävdat. Men idag känns det som att det är helt urvattnat. Men det dummaste med det där var ju att det var inte bara Samir som var med. Utan då så här, ja men det, man, då reagerar man ju sådär. Vadå, han kan väl inte sjunga? Nej, men han har med sig en till. Modebloggaren Viktor.
Och då är jag upprörd på riktigt över det här.
Ja, men för det, så den här Viktorn är någon slags alibi för att Samir ska kunna vara med. Trots att ja. Viktor är ännu längre från musiken än vad Samir är.
Alltså Melodifestivalen har ju tack och lov utvecklats lite. Och då kan man ju spela på sina andra karriärer för att sen gå in i det programmet.
Jo, men jag har alltid gillat Melodifestivalen. Många har varit så att man ska gå tillbaka till det var en final liksom, som det var på 90-talet.
Ända. Står du...
Alltså, ja, precis. Ju... Ja, men det var, jag gillar Christer Björkman-utvecklingen med delfinaler och bättre låtar.
Du vill att det ska vara så långt och så mycket som möjligt.
Ja, nej. Fast, ja, men i alla fall att det ska vara fler låtar.
Att det ska du vill att det ska vara som elitserien? Hemmamöten, bortamöten, alltså 50 omgångar?
Nej, inte 50 omgångar, men jag vill att det ska vara så många låtar som möjligt. Mm. Omgångar är jag inte intresserad av, men nya låtar.
Mm. Ja, jag håller med dig där. Jag gillar också det.
Men jag tror att det har peakat nu. Alltså, förstår, alltså Melodifestivalen pikade kanske med Euphoria, som ju var den bästa Melodifestival-låten genom alla tider. Och nu kan det bara gå ner för det är liksom nu Samir och de här kommer.
Jag menar inte egentligen att det har någonting med Melodifestivalen att göra alls. Jag menar, jag stör mig, jag är ju en gubbe på det sättet, men det är provocerande att de har blivit maktfaktorer, men det har de ju blivit nu. Men
får jag fråga en annan sak då?
Ja.
Hur länge håller de?
Nej, det är det jag undrar. Hur länge kan man mjölka en karriär utan att kunna någonting?
Vem har gjort det länge? Ja, men Linda Rosing är ett ganska bra exempel. Fast hon lyckades ju ganska länge mjölka.
Ja, ja, verkligen.
Alltså utan egentligen, hon hade väl ingen skill då?
Nej, nej, nej.
Jag såg henne i Fråga Olle
ja.
Någon dag. Då sa hon ju det, så här, det enda jag är bra på är att ha sex. Alltså ganska ärligt då, vilket var ju ganska...
Fast det är klart att hon säger det i Fråga Olle. Men kan hon inget annat?
Det är inte klart, ska inte jag säga.
Men jag nej, men du är inte bra på att ha sex. Så det är inte så konstigt. Men kan hon inget annat? Ja, du brukar ha koll. Till exempel Carolina Gynning är ju en otroligt duktig konstnärinna till exempel.
Mm.
Och proffsig och duktig programledare.
Det
och
är hon ju inte.
Jo,
hon är hon. Urdålig programledare.
Nej, hon är jättebra.
Nej, hon är jättedålig.
Men en duktig konstnär är hon ju.
Ja, det kan man ju
också. Men Linda Rosen, kan hon någonting? Du brukar...
Föda barn måste hon ju vara bra på.
Hur många har hon för?
Fem.
Många.
Nej.
Jo.
Ja, då är hon
med sex olika karlar.
Ännu bättre.
Oj. Så hon fick liksom...
Ingen vet hur det gick till.
Och också när det kommer då nya Paradise Hotel-säsonger.
Uh-huh.
För Paradise Hotel verkar ju vara the shit nu ändå. Det verkar vara den största star-making-grejen vi har. Och det är konstigt också hur man sitter då som den här Samir i Linköping på gymmet.
Uh-huh.
Bartender eller något sånt här, den typen av yrke. Jag heter Samir, jag bor i Linköping. Jag gillar att servera drinkar och sånt.
Man låter lite dum.
Ja, det gör man. Och det passar ju bra på honom också. Men och så tänker han, vänta, jag ska söka till ett tv-program för att få lite fart på mitt liv. Mm. Få komma in på kändisfester i Stockholm och liksom, ja, piffa upp mitt liv. Mm. Och så söker han, kommer med och så funkar det exakt så som...
Mm. Men det funkar ju inte för många. Alltså...
Nej, fast alla de som är med funkar det ju för. Nu.
Nej, det gör det inte. Det är väl han... Och det är väl kanske två per...
Nej, men det är ju inte det nu längre, för det finns ju en alternativ värld.
Ja, precis. Värld. Jo, så finns det vissa då som kanske får sponus av ett företag i
men alla de här, visst, men alla de här får ju sponus. Och jag tänker, också intressant, hur länge säger då de här som har 200 000... Vi såg ju senaste Paradise Hotel-säsongen.
Mm.
Säg en sån som Ylva, 19-årig skånska. Söt tjej, liksom 200 000 följare i sociala medier. Hur länge är de fansen, det är väl mestadels barn antar jag?
Ja,
jag vet inte. Ja, det känns väl som
barn.
Det.
Mycket
tonåringar.
Ja.
Ja. Hur länge är det intressant att följa någon som bara...
Ja, men ett halvår.
Så halvår länge de provocerar ungefär. Eller är roliga så kan man hålla på hur länge som helst. Jo. Eller starta en blogg eller bli sponsrad eller börja resa eller intressera sig för någonting eller börja designa. Det kan man hålla på hur länge som helst.
Fast det finns ju ingenting där. Alltså man...
Men om man tänker tillbaka på gamla Paradise Hotel-säsonger så har man ju glömt de flesta.
Ja, det här är lite då min spaning. För att det finns ju några bortglömda säsonger av Paradise Hotel. Det finns ju de som kom... De här sista två säsongerna har ju blivit succéer.
Ja.
Men bara två år innan det så kom det ju en säsong med exakt samma typ av människor. Alltså unga, festglada, singlar.
som åkte till Mexiko, spelade in tv, hoppas på att breaka i Stockholm och så vidare. De här människorna har man ju aldrig hört talas om sen dess. Det här var ju precis innan då sociala mediers riktiga genombrott. Mm. Så att de var bara lite för... Jag blev intervjuad en kille som faktiskt lyssnade på den här podden som heter Nemo, som var med i programmet Kungarna av Tylösand som gick för några år sedan. Mm. Och han intervjuade mig i sin podcast en gång och då pratade vi lite. Väldigt trevlig kille faktiskt. Det trodde man inte när man såg programmet. Man tänkte att alla där
var... Såg du det?
Ja, men jag såg några avsnitt. Okay. Det var ju väldigt skandal-tv då. Och då tänkte man att alla som var med där var idioter. Mm. För det var liksom så de framställdes. Men han är faktiskt skön kille, Nemo. Och då sa han att man tänker ju ibland på att jag var liksom... Att det kändes som att jag var en sekund ifrån... Alltså jag var lite för tidig. Alltså Aha. Mitt program gick då en millisekund före... Instagram tog över samhällsbilden.
Han var ju den som stod ut. Han var ju den som hade säsongen. Han var ju den som hade star quality.
Precis,
liksom.
Precis.
Precis som Samir då.
Ja, precis.
Bara, vad kan det vara då, 2 år efter?
Säg det, ja.
Han jäkla snubbla på mållinjen.
Det är det jag menar.
Nej, men han hade ju gjort... Alltså,
vad är det han får då? Vad är det för mållinje? Vad är det han får?
Nej, men Nemo hade ju nog gjort det jävligt bra i Paradise Hotel.
Alltså, nej, jag tänker mer än så. Jag tänker alltså Melodifestival Nemo.
Nemo som är fisken Nemo.
Ja, det är inte han.
Nej.
Vad Maja menar är så här, okej, då blir de lite kända ett tag, så får de med Melodifestivalen, men sen så varar ju inte det längre än att sen kommer ju nästa som man vill satsa på.
Och jo, absolut. Men
och den ångesten då av att få se...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Allt detta och sen så inser då att oj hoppsan, jag hade verkligen inte det som krävdes för ditt, alltså att ett artistliv, att kunna upprätthålla ett artistliv, det är otroligt krävande ju.
Jo, det
går ju inte.
Nej, men det kanske
sen
inte
det kanske inte ens, ju piss,
det är möjligt, men det kanske inte ens det man vill ha.
Jag redan innan man sätter sig i en docksoppa, så tror jag.
Ja, kanske, men jag menar, det kanske inte, man kanske inte vill ha en långvarig artistkarriär heller, man kanske bara vill få känna på ett annat liv lite grann, alltså få en och
Dansa en sommar,
ja, precis. Och då kollade jag upp lite här. Paradise Hotel 2010 skulle det här vara. När de kom ut, så här är deltagarna. Så läste jag lite om dem. Och du vet, du har aldrig hört om dem. Men de är precis som de som var med i de här säsongerna.
Bara för tidigt.
Leonardo Cesaretta, ålder 19 år, bor i Järfälla, jobbar som DJ. Är charmig, godhjärtad och alltid glad.
Det är han, jag vet precis om det. Det är han som är tillsammans med Sara Scott. Alltså i det, Christian.
Vadå?
Skulle han ju vara.
Det här är alltså Christian Täljeblad, bara 3 år för tidigt.
Är med i Paradise Hotel för att det är en kul upplevelse som kan hjälpa mig att bli sedd. Mm. Sen en annan här, Emily Johansson, 20 år. Från Stockholm, jobbar som modell och värdinna. Är social, öppen och glad. Det är aldrig någon som... Hade jag varit med som en Saja Hallberg. Ålder 31, bor i Stockholm. Gör penisvitsare. Är... En misantrop som hatar folk. Jag är med i Paradise Hotel för att jag är trött på att stå på Big Ben och dra skämt för fyllor. Skulle jag skratta. Hon är social, öppen och glad. Är med i Paradise Hotel för att komma bort och uppleva något alla inte får göra. Jag gillar oförutsägbarheten. Och sen har vi han som vann då. Han heter Emanuel Westerström, 21 år. Ingen, alltså, kan ni se en bild i huvudet av den här mannen?
Nej, nej, nej.
Nej.
Ja, jag ser ut ungefär, alltså, spretigt blont hår kan jag tänka mig.
Det hade han.
Ja, ja. Men inte vem... Jag
kommer, vad tror du han jobbar som det?
Bartender.
Ja, det gör han.
Ja, han gör det.
Okej, hur tror du han beskriver sig själv?
Öppen, social och glad.
Glad och en livsnjutare.
Ja, okej.
Okay. Är med i Paradise Hotel. Jag hade inget annat för mig och behövde en knuff i livet. Jag tror att det kommer något bra ur det.
Ja, det gjorde det ju kanske inte då.
Ja, han vann ju pengar då. Och...
Jaha, han vann?
Ja, han vann.
Hur mycket vinner de?
En kvarts miljon, tror jag. Innan skatt, så det är ju ingenting.
Det är konstigt att beskriva sig som alltid glad.
Alltså, en apa hade gjort det om de hade kunnat prata.
Eller polis.
Ja, men om ens det var en apa, är väl inte alltid
arga,
glad?
De är arga.
Ja. Kastar bananer och sådär.
Just det, just
jag tänker
just
ändå att, så här, att alltid glad, det måste ju vara... Alltså,
det, är så nära, det är så nära retarderad man kommer utan att vara det.
Ja, lite så. Ja. Och därför är det konstigt att man väljer det för att beskriva... Alltså, okej, om man alltid är glad... Men
jag
borde man inte,
önskar att jag alltid vore glad.
Borde man inte skämmas lite för det?
Nej, jag önskar att jag alltid...
Ja, varför skäms man inte för det?
Nej, tvärtom så används det ju... Ja. Alltså, han fick tre ord och då använde han ett av dem, var alltid glad för att upphöja sig själv.
Och hans andra två var härlig och livsnjutare.
Härlig, hej, jag är härlig.
Ja, det är, ja.
Jag har en kompis som alltid är glad som heter Linda. Linda på Nordiska Hem, du vet. Mm. Alltid glad. De är glada och därför ser de också Paradise Hotel som en möjlighet, som någonting glatt och kul och härligt. Vi kanske också skulle vara med i Paradise Hotel.
Men vi är inte
om
glada.
Vi var glada.
Men jag är inte glad. Jag blir arg bara nu när jag hör...
Jag vet.
Hur glada de andra är.
Hur glada de här dina kompisar är.
Vi är ju bittra. Ja. Vi är bittra. Vi ser ju bara allt negativt. Hela tiden.
Fast det är ju härligt.
Konstant. Nej.
Nej, inte härligt. Fast det är ju roligt. Alltså, det är ju som... Det är som Seinfeld till exempel då, som är kanske världens främsta humorserie.
De skattar hela vägen till banken.
Är det någon som verkligen gör det? För då är man ju...
Vad härligt det skulle få vara att göra det någon dag. Alltså att gå till banken. Men man går till banken och skrattar.
Man har långt, det är 15 minuter i tunnelbanan.
Ja, man skrattar hela vägen till banken.
Vad gör man när man kommer fram till banken?
Man kollar på alla sina pengar. Då säger bankmannen så här, nu har du jättemycket på kontot här, vad ska vi göra med alla pengarna?
De behöver inte stå i kö. De behöver alla stå i kö.
Nej, men är det inte att man ska sätta in pengar, tror jag?
Nej.
Jo.
De får inte kontant.
Man
skrattar,
ja, man har fått pengarna.
Man har fått massa pengar. Mm. Alltså, så brukar man säga. Min farbror då, som är lite gammal så här, vänsterräv, stockholmare. Han är ju mycket sådär på, alltså, om någon, vi brukar gå och hålla på fotboll ihop då. Och när någon slår en dålig hörna så brukar jag säga, ja, men det, han skrattar ändå hela vägen till banken.
För att han tjänar så mycket pengar.
Men då, så mycket pengar.
Då är man ju livrädd för att någon ska ta pengarna. Inte skrattar man då. Det vore extremt klantigt.
Den där killen, han går paranoid och nervös hela vägen till banken.
Nej, jag tror inte att de ska sätta in pengar.
Vi borde uppdatera det uttrycket
lite. Jag tror inte heller det, för då hade man varit jätterädd.
Det är misstänksamt då, när någon går med en stor säck med ett stort sånt här S på, med streck.
Det är så dumt att ta den, alltså, den säcken. Man skulle ju kunna ta något annat. Eller
så att man får ju alltid sina pengar i den. Så att rånarna direkt kan se, vänta nu, är den där killen på väg?
Till banken.
Han skrattar. Ja, som fan.
Ta honom.
Han har mycket där i.
Vilka är ni?
Jaha, men man skrattar så.
Ja.
Alltså ondskefullt.
Ja, det
skrattar
jag.
Man inte mer så här.
Men vad är skillnaden?
Nej, men att mitt var lite mer gladligt.
Jag är lite gladare.
Ja, men,
alltså, nej, men för ju... att det där är ju mer att du har varit ond. Att du har stulit pengar. Ja, så är det bra.
Fast, alltså,
det, vet du vad det där lät som? Ett lite hånfullt skratt till den lite fula killen i skolkorridoren.
Nej. Mm. Nej. Det är bara du som har den
referensramen. Bara väldigt mycket.
Men en Krösus Sork-typ som jag tänker ändå är den som går med skrattar till banken. Han skrattar eller hon ska väl. Han har ju en fabrik full med små möss och sånt.
Nej,
som inte
ja,
får.
Nej, men det är väldigt pipigt. Jag
så.
Ja, men det är ju lite småaktigt.
Öronen.
Ja, men det kan det vara. Alltså, att du träffar mig.
Annars, vad skrattar du annars åt? Det du skrattar åt är att du kan göra vad du vill.
Jag kanske skrattar. Men Seinfeld skrattar ju åt. De kan, eller var det de?
Nej, jag menar att man skrattar, när man skrattar hela vägen till banken så skrattar man ju för att man är lite över alla andra.
Mm-hmm. Ja.
Eller man skrattar bara för att göra...
Fullt skratt.
Exakt. Ja. Eller så är man dum och tror att man är rikare än alla andra. Man kanske bara har några kronor som du har i din mynt.
Och så går jag...
när du går med dina mynt...
I och så skrattar jag ändå. Hur kommer vi in på det här? Nej, jag sa att Seinfeld, jo, de var ju bittra. Det är ju en cynism, alltså Larry David och de som har skrivit den. De är ju mycket mer bittra än vad vi är.
De spelar bittra, men de är rika och glada. Det är klart de är.
Det ska ju också tilläggas att det är ju faktiskt lite skillnad på att vara glad och härlig som din kompis Linda då, Maja i gallerian, och att beskriva sig själv som alltid glad.
Fast skulle inte hon göra det då?
Jo.
Va? Skulle hon?
Jo, ja, hon är stolt över det såklart. Såklart.
Men vadå alltid glad?
Ja, men glad.
Men tänk om någonting jobbigt händer då? Är hon
ska
glad
säga
då?
Så här, jag är glad, öppen,
och gillar att träna.
Men det låter ju som en, med all respekt för din kompis, det låter ju som en horribel person.
Nej.
Gillar att träna, fick du med där också. Vem ha? Säger så?
Men exakt.
Alltså, nej, men jag säger inte att hon är horribel.
Jag skulle, jag bara... alltså, om jag hade fått gå på dans 2 dagar i veckan.
Det är det hon gör.
Är det det hon gör? Ja, det är det jag menar.
Sån här zumba-dans,
är det det? På ett roligt sätt.
Ja.
Ja, eller locking.
Ja, det är dans, vet jag.
Ja. Precis. Hade jag fått göra pengar på det och parkour, till exempel, mm. eller simhopp, mm. eller något annat. Och jag hade haft ett jobb som hon har. Hon jobbar i en butik som är, visst är den mindre än 15 kvadrat?
Ja, typ 2.
Mm, exakt, för då vet man så att då har du koll på allting. Allting är ljust, fint, vackert. Det hänger inte mer än 2 stycken av samma sak på vackra, vackra galgar. Mm. Och där går hon omkring och är så fin och nöjd. Och alla som kommer in där är glada, får hjälp av henne. Hon blir glad, de är nöjda. Hon går sen och tränar och dansar.
Mm.
Och så har hon ingen kille, eller hur?
Nej.
Nej. Då hade jag också varit glad. Då hade jag också beskrivit mig som glad, gillar att träna. Vad var det med?
Öppen.
Öppen. Du berättar gärna också. Om det. Jag berättar gärna om dansen.
Social.
Vill ni veta men det är någonting om dansen? Jag kan berätta. Jag kan visa lite. Så skrattar jag.
Och lägger pengar på att resa mycket.
Ja. Jag gillar att resa.
Gillar att resa.
Se världen.
Lägger pengar på personlig tränare och på dans på olika konton. Alltså investerar i sig själv.
Yes.
Mm. Men jag förstår ändå att du...
Samlar på bikinis.
Nej.
Jo. Jo, jo.
Hur många har hon då?
Det är en stor säck. Mm. Så en fin tygsäck.
Mm. Mm. För att det var hon som sa till mig så här, hur många skinnjackor har du? Nej, hon frågade mig. Och sen har du, just det, hon hjälpte mig i affären.
Ja.
Och så sa jag, men vad tusen ska jag ha till den här blusen då som är jättefin? Du tar bara din skinnjacka. Så jag har väl ingen skinnjacka. Och då tappade hon hakan.
Eftersom jag inte är med motorcykelgäng.
Nej, alla måste ha en skinnjacka.
Alla har en skinnjacka.
Alla har en skinnjacka. Det är inga sådana som du har.
Under min invandrarperiod så hade jag ju en skinnjacka som var en sån här enorm skinnjacka, en XL.
Det var den bruna som jag kastade sen.
Nej, ja, den var också stor.
Svart.
Ja, svart, ja.
Det var en riktig sån här indrivarjacka.
Ja, jag vet.
Alltså om du skulle gått in på Rish i den jackan nu så skulle ju de säga, åh nej, så här, hur mycket ska du ha då? Alltså då hade ju de betalat dig för då liksom säkerhet alltså, och skydd.
För att beskriva jackan så var det som att en sån som man kan tänka sig att folk på stan i gräntar upp sin jacka. Och så hänger det olika falska klockor på insidan. Ja. Jag har Rolex och...
Som en rock.
Så det var ju en sån väldigt turkig jacka.
Ja.
Alltså, med all respekt för turkarna.
Turkiet.
Ja.
Och det de har ändå gått igenom.
Ja, senaste... kurderna speciellt. Ja. Men alltså en sån väldigt... Sån hade jag. Den som lever kanske gladast nu av alla de som var med på Paradise Hotel... Och antagligen lever, det kan vi nästan säga, den nu har sitt livs bästa år. Alltså sitt bästa år i livet. Han kommer aldrig kunna toppa det. Jag tänker då på han som gick under benämningen Snygg Erik.
Ja.
Vem var det?
Han som vann Paradise Hotel senast. 19 år gammal från Lomma, eller någon sån här skånsk liten håla. Mm. Typ, eller Katte från Lomma.
Ja.
Jaha. Men någon annan
men det är okej, okay. Det är en skånsk liten håla.
Det var du som skickade den här artikeln till mig. En vinstintervjun. Den är ju några månader gammal nu, men vinstintervjun i Aftonbladet.
Ja, fantastisk intervju.
Kanske den, jag brukar ofta efterfråga varför svenska berömdheter är så jävla tråkiga intervjuer. Mm. De oerhört tråkiga. Mm. Det är aldrig Noel Gallagher svar. Nu tror inte jag att det här är en Noel Gallagher-briljans.
Du utnämner alltså Paradise Hotel Snygg Erik till den nya Noel Gallagher.
Till Sveriges Noel Gallagher.
Sveriges Noel Gallagher.
Ja. Med viss alltså då att man kanske ska ha beaktning att han inte... har samma briljans riktigt.
Jag undrar hur många av våra lyssnare som har en aning om vad Noel Gallagher är.
Vad menar du?
Nej, men tanken slog mig. Nej, men om när man är ung lyssnare vet man, det är kanske som som vi pratar för när våra föräldrar börjar prata.
Chuck
om.
Berry.
Ja, exakt.
Och Elvis Costello.
Ja, precis. Jaha. Att man bara, what?
Men när pappa var ung så var Noel Gallagher i alla fall låg på hitlistorna.
Ja.
Han var frontman eller inte frontman, han var låtskrivare i Oasis.
Han var så inte ens frontman i ett band som heter Oasis.
Men Oasis vet väl för fan barnen vad det är.
Jo.
Fast det är alltså, nej, du vet när jag var uppe i
nej, men det är lite som så här Van Halen eller något så här. Det visste man väl inte vilka det var.
Ja, skitsamma. Här är intervjun då. Han det är en fantastisk intervju. Han börjar säga att han själv det här med rampljuset, det är ingenting nytt för honom. Han har själv varit i rampljuset sedan han var 4, kanske 5 år gammal.
Oj. Och gjort vad då?
Nej, tjejerna
någon måste ju vara alltså djävulens advokat här.
Ja.
Ska jag ta den?
Ja, okay. Ja.
Det han menar med rampljuset, det är att han har varit en väldigt populär liksom i sin familj. tror jag. Alltså att han har fått mycket uppmärksamhet och sådär, som jag själv kan relatera till.
Liksom. Han säger, han förklarar. Tjejerna tyckte om mig för mitt utseende och äldre tyckte om mig för min charm och trevlighet. Att jag är så här ödmjuk.
Han har varit ödmjuk. Nej, jag vet faktiskt inte.
Nej, men han är, alltså, jag var väldigt omtyckt redan som liten. Alltså redan som liten var han väldigt omtyckt.
Då har han ju även, alltså i det så ligger ju även påståendet att han idag är omtyckt.
Ja, han är väldigt omtyckt.
Ja.
Men alltså, alla barn måste ju få känna sig omtyckta.
Jo, för att han har ju redan han har utropat sig själv till väldigt omtyckt idag.
Ja, och det var kul att du kom hit och intervjuade mig. Redan som barn var jag väldigt omtyckt.
Alltså det är som att jag skulle säga så här, redan när som barn hade jag en stor penis. Då har jag lindat in påståendet att jag har en stor penis.
Ja, men tack vare våra sociala medier så vet du om det är omtyckt eller inte. För du har så här 700 000 likes eller 500 000 följare och sådär. Ja, det betyder att du är omtyckt. Även om det är så att man följer någon för att man tycker att den är vidrig, så blir ju det någon form av liksom känsla för att...
Hur många följer för att de hatar dem?
Många, men det gör ju det omtyckt.
Är det hälften?
Mer.
Mer än hälften? Ja,
eller för att man stör sig och sådär.
Hur många följer du för att du stör dig på dem?
Det konstigaste jag följer, det är Marie Serneholt.
Ja, men jag har precis tagit bort henne, för jag klarar inte längre.
Jag klarar inte av det. Nej,
men testa Nina Bing eller någon som är lite mer djur. Du kommer hata henne nästan lika mycket.
Det var hon som låg med Anders Svensson när han var som störst.
Hon är designer.
Ja, men hon låg med Anders Svensson.
Han dansade också en sommar.
Verkligen. Det är VM 2002. Han
2002,
hade sin bästa fotbollsår. Han låg med hon, den här Nina Bing.
Hur vet du det?
Ja, men hon blev ihop med honom då. Nu kanske hon är en duktig designer, men då var hon ju mest känd för att hon hängde på Elfsborgs Anders.
Man kan ju vara duktig designer också och göra det kanske, men...
Fan, undrar om någon säger det till henne idag. Det kan ju inte hon vara stolt över. Alltså att ha hängt på Elfsborg Anders. Eller?
Jo.
Nej. Var du kär i honom då? Eller? Ja. Fattar inte.
Hon vick ut sig och hade det toppen.
Mm. Alltså vilken stigmatisering det fortfarande är kring kvinnor som... Det kan jag skämmas för lite.
Att
kvinnor som har vikt ut sig... Att det kan ligga kvar ett stigma hos mig när jag tänker på det fortfarande.
Jaha, att det är något fult att ha vikt ut sig?
Lite.
Vad står du i den här page 3-debatten om The Sun som har varit den?
Ja, att de engelska tabloidtidningarna ska ta bort tuttbilderna. De ska ta tillbaka dem. Mm.
The Sun gick ju ut i början på förra veckan med ett pressmeddelande och sa så här, page 3 tas bort. Alltså det är en sida där de står och dagstidningar med barbröstade kvinnor då. Någon sån här 19-åring från Bristol City eller något. Nej, men och de gick ut med det och alla skrev då i hela världen det här då, för att det är en känd sida. Och 3 dagar senare gick de ut och sa att vi skojade bara.
De skojade? Ja,
nej,
de ville bara
nej, men vi har beslutat om att göra...
En gubbchauvinistisk blink till...
Ett publicity stunt.
Ett långfinger till feminister.
Ja. Precis, ja. Om man ska se det rent PR-mässigt då, så var det ju ett genialt stunt. Men rent mänskligt så är det ju ganska fruktansvärt. Alltså man hatar ju The Sun mer. Om man inte gillade The Suns page 3 innan, så hatar man den ju verkligen nu.
För nu blir det som ett statement att de verkligen gör det för att bara retas med folk. Precis. Fast i England finns det ju fortfarande en stark kultur där det här är liksom... I Sverige skulle det ju inte... Vi har ju pratat om det förut. Bara Danmark-Sverige är skillnaden.
Ja, jätteskillnad.
I Sverige så skulle ju det... Alltså, kanske att det skulle bli en sån Je suis Charlie-attack från ett gäng feminister.
Ja, men alltså i Danmark, jag jobbar ju på en reklambyrå då, där vi har lite så här gemensamma kunder i Sverige och Danmark, ett Danmark-kontor. Och de skickar ju så här förslag, så bara, vi har en great idea here for a campaign. We will use this woman with a nice ass. Alltså de har... Liksom, det är sex i alla deras reklamidéer. Om vi vill ha lite hjälp med att komma på någon idé liksom.
Till ketchup.
Då är det liksom såhär, yeah, we're thinking about a nice girl coming with 2 ketchup in front of her breasts. Alltså, det kan vara en idé liksom.
Men,
och det är alltid sexistiska idéer. Så att vi är såhär, vad fan liksom.
Vi vill försöka sälja den här gitarren.
Instead of a guitar we will use 2 breasts. Alltså, det är liksom.
Tror att det inte bara var ett bröst.
Nej, men alltså det är alltid, och så de får att låta varje gång som att de har fan jävla smart idé. De tänker så här, vad gillar liksom män, så här, män i målgruppen, som gitarrmålgruppen. Breasts.
Men det är ju fantastiskt att Danmark fortfarande, att det är som att tiden står helt still.
Hur kan det vara så olika mellan 2 länder som ligger liksom så nära varandra och där vi ändå liknar varandra på alla andra sätt? Men där är det liksom, det är bara sex.
För i Sverige så kan det ju dömas, alltså där är det ju oerhört, det får inte ens vara en kvinna. Det är ju så, om kvinnan i fråga inte har någonting med produkten att göra,
så fälls ju kampanjen. Mm. Alltså sätt en kvinna i bikini framför en tv. Mm. Så fälls ni. Mm. Det är oerhört strikt.
Ja. Men i Danmark klassas det som en bra reklamidé. Alltså, great. Bra jobbat Kasper. Liksom. Du blir nya creative director.
Det blir tidig helg på den. Släng mig färdigt.
Kasper, du må ha en tuba för den idén.
Jag har redan två. I pissefasken min. Jag vet inte vad pissefasken är. Var fan var vi? Just det, snygg Erik. Jo, att han var så här ödmjuk. Ja. Det var det han var på att prata om. Jo, han var väldigt omtyckt redan som liten. Och genom att ständigt vara i fokus i många år har jag lärt mig hur man ska bemöta kvinnor. Hur man ska bemöta äldre. Vilken respekt du ska ha och bla bla bla. Du vet, det där.
Fan, han måste älskat och skrivit den här artikeln, reporter, när han hörde på bandet att han hade det här. Att han förstod att det skulle se bra ut.
Fantastiskt. Ja. Vilken respekt du ska ha mot äldre och bla bla bla. Jag kan ju det där, säger Erik. Fantastiskt. Och så, så frågar reportern, är du orolig för att ditt eget bekräftelsebehov kan gå för långt i och med uppmärksamheten nu? Att det bara byggs upp mer och mer? Erik avbryter reportern och säger, alltså det värsta jag vet, det är människor som vet om att de ser bra ut och ska hävda sig. Är du med? Nej, det tappar jag bort, Erik. Vad är du pratar om? Återigen så behöver han ju då in folk att de vet att de ser bra ut.
Ja, han är skicklig på det. Alltså att, utan att säga det rakt av, jag är jävligt snygg. Mm. Så säger han det ju liksom, han lindar in det fint.
Det värsta han vet är människor som han, som ser väldigt bra ut och ska hävda sig med det. Mm. Men han är inte sån. Jag har ju en väldigt ödmjuk personlighet, säger han sen. Andra gången i intervjun.
Han är ödmjuk för att trycka på andra saker än sitt utseende. Han säger att han är... Att han är just ödmjuk.
Ja. Jag går inte fram till folk och är kaxig och lever bara på mitt utseende.
Nej. Nej.
Nej. Det skulle han kunna göra, alltså. Det vet han om. Mm.
Men han väljer ändå att inte göra det.
Han blir gladare när folk säger att han är en skön kille, som allt fler gör. Sen citerar han en okänd person. Jag trodde du var dryg. Men det är du inte. Du har ju ett hjärta av guld.
Ja.
Mm. Och sen säger han, förlåt, vad var frågan nu igen?
Ja, till reporten.
Ja. Han har alltså pratat så länge om sig själv och hur ödmjuk
han är. Att han glömde frågan om bekräftelsebehovet kan komma i vägen för. Alltså att det kan bli för mycket. Jag gillar också uttrycket när man gör en trendspaning. Alltså att allt fler börjar tycka att jag är snygg. Alltså att det, liksom, det är någonting på. Alltså det ökar hela tiden.
Mm. Inte allt fler börjar tycka att jag är snygg. Allt fler ser hans andra sidor.
Jaha. Alla har ju vetat att han är snygg. Okay,
ja, det vet alla. Alla, okay. Erik, snygga. Men allt fler kommer fram till honom och säger, jag trodde du var dryg, men det är du inte. Du har ju ett hjärta av guld. Förlåt, vad var frågan nu? Intressant samtal som alltid. Tack för att ni kom hit till Bernhardt-biblioteket och delade med er av era historier från dokusåpornas värld. Tack för att ni kom, Kristina, John och Maja.
Tack.
I Nobelprisets anda har vi här idag ställt några stora frågor och ibland fått några rätt vittfamlade svar. Vi har fått en inblick i hur så här skarpa hjärnor fungerar. Tack till alla er som har lyssnat, var ni än befinner i världen, och från mig, Messiah Hallberg, på Bernadottebiblioteket på det kungliga slottet i Stockholm.